Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Välkommen till Språkpodden. Idag så ska vi prata om ett ganska litet ämne. I alla fall kan det verka så. Vi ska prata om instruktioner och hjälptexter, små texter, fast viktiga. Och jag har med mig två personer här. Jag har min kollega Helena Englund Hjalmarsson. Hej Helena.
Hej Anki.
Och hennes kollega Karin Guldbrand.
Hej Anki.
Hej Karin. Ni har ju jobbat tillsammans länge och ni har också skrivit en bok tillsammans, Klarspråk på nätet. Eller hur?
Ja, det stämmer bra.
Ja, ja. För länge, länge sedan. Jag skriver den inte mindre än 5 gånger, faktiskt.
Ja, det stämmer. Vår första upplaga kom ut 1998.
Oj, oj, oj.
Och då fanns det inte mycket skrivet om nätet överhuvudtaget. Det var faktiskt en väldigt lärorik tid. Och på många sätt så satte vi standarden för hur man skulle skriva på nätet. Och det var, vi har rätt så mycket pionjärer på området.
Ja, det är en riktig klassiker, Klarspråk på nätet. Men det är inte i första hand den vi ska prata om idag, utan vi ska prata om den här lilla texttypen, instruktioner och hjälptexter. Det är två olika. Så det ska vi göra. Och nu kör vi. Ja, nu har jag sagt att det här är små texter, och det är det ju faktiskt rent utseendemässigt. De är ofta inte så stora, eller så har inte så stor volym sådär. Men varför är de viktigare? Jag tänkte vi skulle sådär förklara lite vad det är vi ska prata om. Hjälptexter och instruktioner. Vad är en hjälptext? Karin kan svara på den frågan.
Ja, en hjälptext, det kan vara på webben. Om du ska fylla i ett formulär så kan det vara en liten ruta som poppar upp och talar om vad ska du fylla i det här fältet. Eller om det är något speciellt som är viktigt att veta när jag fyller i det här fältet. Ja. Och det gäller just bara det området då.
Ja, om jag till exempel ska betala en räkning på banken, på internetbanken. Vad är det som är hjälptext där? Är det de här små frågetecknen eller informationsina?
Ja, det kan det vara. Och det är precis de. Om du klickar på dem så får du in information om just det är den del av formuläret som du ska fylla i.
De är ofta markerade med någon liten symbol eller någonting.
Ja, ett frågetecken, ett informations-i eller någonting sånt, ja. Okej, hur skiljer vad en instruktion då? Det här är ju två olika texttyper skulle man kunna säga.
Ja, ordet instruktion finns ju definierat i Riksternbanken och vi kollade faktiskt upp det nu. Och det är en information som beskriver hur något ska utföras. Så enkelt och kort är det definierat i Riksternbanken. Så det innefattar ju ganska mycket. Så i och för sig kan man väl säga att en hjälptext i någon mån är en instruktion också. Eller hur, Karin?
Ja, det kan man göra. Man kan säga att en hjälptext är en del av en instruktion.
Ja, men det är också sånt som är runt omkring ibland som man behöver veta. För idag måste ju människor göra väldigt mycket på nätet. Mm. Och tidigare mötte de människor som, alltså över disk eller i telefon, alltså personliga möten. Så man fick mycket kring information om till exempel, vi säger att man ska söka boendeparkering på kommunen. Gick man kanske in till ett medborgarkontor och träffade en person eller ringde och fick en massa kring information om kanske parkeringsplatser och sådana där saker. Mm. Idag sker inga personliga möten utan du ska göra allt det här via webben. Då behöver du dels veta hur du ska göra det där och dels så behöver man kanske lite annat runt omkring.
Men man behöver liksom förstå situationen eller vad man ska
ja,
säga.
Du behöver dels veta hur du ska hantera själva ansökan, alltså det tekniska, och det är en instruktion då. Men sen kanske du behöver veta också var parkeringsplatserna finns, säger vi, och det kan vara en hjälptext. Det skulle man kunna säga är en hjälptext i så fall.
Ja, jag förstår. Och till skillnad från själva instruktionen då, som är lite mer hårdvara sådär. Det handlar inte om situationen, utan det handlar om hur man faktiskt ska göra när man parkerar. Är det så?
Ja, information om hur något ska utföras. Eller hur man, som beskriver hur något ska utföras. Parkeringen till exempel.
Ja, nu hamnar vi i det då.
Ja. Vi skriver hur man ska fickparkera.
Ja, precis. Beskriv det kort och koncist. Får vi se.
Jag vill ta en biskollärare till hjälp, tror jag.
Ja. Ja, men då kanske vi ska hålla oss till det som vi kan bäst då. Nämligen hur man till exempel utför bankärenden på webben. För det är ju det som du jobbar med, Karin, eller hur?
Ja, precis. Det är det. Mina huvudarbetsuppgifter.
Mm, för du, berätta, vem är du?
Min titel är egentligen webbcopywriter, men jag skriver inte så mycket copy, utan jag skriver mest just hjälptexter och instruktioner hur man gör när man använder internetbanken.
Mm. Okej, okay. Och Helena, du är ju precis som jag, språkkonsult i svenska.
Ja.
Och du gör bland annat sånt här då, då?
Ja, jag skriver också mycket instruktioner och hjälptexter. Men inte bara, inte lika fokuserat. Det är tack vare Karin som bankvärlden funkar. Liksom.
ja, men det är tack vare språkkonsulter som hela världen funkar. Och ja. Tack vare Karin som just bankvärlden funkar, så skulle man kunna säga.
Ja.
Utan begripliga texter så stannar världen.
Ja.
Nu har vi försökt skilja på hjälptexter och instruktioner och vad det är för skillnad på dem. Man skulle kunna säga så här att hjälptexten är den här informationen som man tidigare fick över disk så att säga. När man gick in på banken eller på medborgarkontoret så fick man en massa information av personalen eller av lokalen, kanske skyltar och sådana saker. Och det lägger man idag då i hjälptexter. Medan instruktionen är det här som man användaren eller kunden faktiskt ska göra och utföra.
Mm.
Kan man säga så?
Ja, perfekt.
Mm. Om vi håller oss lite till instruktioner nu då och lämnar hjälptexterna för en stund. Hur ska de se ut? Det kan ju inte vara så svårt att skriva de här korta små texterna. Vad är det som gör att ni tycker de är så viktiga?
Ja, det är ju, alltså, de är ju viktiga därför att folk måste klara av att göra massa saker på egen hand utan hjälp ifrån den här personen bakom disken.
Mm.
Så de är enormt viktiga. Och om jag får lov att komma in på det då, så är det ju väldigt mycket, alltså vi pratar ju mycket om e-förvaltning och man ska registrera sitt företag på webben, man gör sina bankärenden på webben och mycket av de här ansökningarna, både låneansökningar och bygglovsansökningar och sånt där, det kommer tillbaka för de är inte komplett ifyllda. Mm-hmm. Så att det blir en väldig massa merarbete. Och det är därför instruktionerna är så himla viktiga.
Mm. Det sparar tid och skriva bra instruktioner helt enkelt.
Det sparar väldigt mycket tid, både för användare. För användaren som ska utföra det sparar ju mycket frustration. Men för organisationen, för e-förvaltningen, alltså myndigheten eller för banken eller företaget, så sparar det ju mycket pengar också att ha välskrivna instruktioner. Därför att då kommer folk inte tillbaka eller ansökningar som kommer in blir komplett ifyllda och sådär.
Mm, precis, lägg 5 minuter extra på instruktionen så sparar du... 1 miljon.
Ja, ja minst.
Minst,
ja.
Precis. Men du, eller inte du utan ni båda två, vad är det som kan gå fel då? Om man tänker på innehållet i instruktionen till exempel. Ja. Vad är det som ska vara med i en instruktion för att den ska vara bra? Nu behöver vi inte ta någon särskild instruktion utan bara rent allmänt.
Nej, men exakt det man behöver.
Ja, precis. Just det du behöver i den situationen. Det steg
i processen
eller där du är, det du ska fylla i just där. Det ska vara exakt det du behöver veta.
Varken mer eller mindre. Men vad ska inte vara med? Vad är det man kan ta bort så att säga för att göra instruktionen extra effektiv?
Ja, det kan ju vara det här relationsskapande småpratet som man gärna vill ha med i andra typer av texter. Det hör inte riktigt hemma i instruktionen för det geggar ner och det gör att det inte blir lika tydligt.
Stegen i instruktion kan till exempel vara... Alltså, i en bra instruktion så står det steget logga in för att läsa svaret. Istället för att läsa svaret måste du logga in.
Man ska inte vara så trevlig.
Precis. Och sen så bör man ta med sån här... först så gör du si och sen går du vidare för att kunna göra... Ja, utan man tar bort sånt?
Ja, därför att man behöver inte skriva så här, först gör du det här och sen gör du det här. Därför att man har nämligen, vadå?
Man lägger instruktionen i en kronologisk lista. Så att man numrerar varje steg i instruktionen som användaren ska göra.
Ja, men då blir ju det, ja, det här. Precis. Istället för att skriva först och sen, så skriver man 1, 2, 3.
Ja,
och då behöver man inte ha allt det här.
Nej.
Allt det här andra. Så den blir ju, användaren behöver bara läsa precis exakt det som han eller hon ska göra.
Mm.
Ja. Nu kommer vi lite grann in då på språket. Hur skriver man då? Vad är det som utmärker instruktioner språkligt?
Ja, det är lite grann det som vi har varit inne på redan, att det är mycket, mycket mera vässat. Alltså det måste vara större stringens och det finns inte utrymme för pratighet alls. Och medan andra texter kan vara lite tillåtande, man kan mjuka upp dem lite grann och sådär. Men i instruktioner så måste det vara väldigt stringent. Och vi brukar säga, just i den här steg för steg, den här numrerade kronologiska listan som Karin pratade om, där brukar vi alltid rekommendera att inleda med ett verb i uppmaningsform.
Okej.
Okay. Så om man tar steg 1 så ska det första ordet faktiskt vara ett verb i uppmaningsform.
Och, hur ser ett sånt verb ut?
Ja, precis. Det grammatiska termen är imperativ för de lyssnare som är intresserade av lite grammatikterminologi. Och ett verb i uppmaningsform, det kan vara till exempel gå, hoppa, skriv.
Det är jättevanligt. Jag skriver ofta hoppa. Just i mina instruktioner.
Ja, och när man ska fylla i någonting på webben är det väldigt vanligt att man hoppar. Kanske inte, men, ja, men det var inte så jättebra exempel. Men vi har ett exempel på hur man, till exempel om man skulle handla i affären, då skulle det kunna se ut så här. Steg 1, gå till affären. Steg 2, hämta mjölken. Steg 3, gå till kassan. Mm. Alltså alla tre de här har uppmaningsform.
Just det.
Men sen då har vi ett knep, Karin, eller hur? När vi skriver instruktioner och när någonting händer utöver det som läsaren ska göra.
Just det. I själva instruktionen, alla de här siffrorna som ingår, varje siffra, det ska vara det som användaren ska göra. Så om man mitt i instruktionen behöver tala om någonting annat som inte är det som användaren gör, utan den kanske ska få ett svar innan man kan gå vidare till exempel. Och då ska den inte ha en siffra. Så om vi tar det här exemplet som Helena sa, att man går till affären. Då är det 1, gå till affären. 2, hämta mjölken. 3, gå till kassan. Och sen kommer ett steg där du inte gör någonting. Kassören berättar hur mycket du ska betala. Då ska den inte ha någon siffra. För det är inte användaren som gör, utan det är en annan person.
Mm.
Så.
Det är någonting sen, som händer användaren.
4, betala till exempel. Ja.
Ja.
Någonting som användaren behöver veta där, eller att få information. Man kanske, är det ett formulär man fyller i, kanske man ska klicka på någon knapp och så får man ett svar.
Mm.
Då kan det vara så här, en ruta visas under 10 sekunder.
Mm. Du får en bekräftelse.
Ja, på, precis. Ja. Och sen kan det vara att du ska gå vidare och då blir det en ny siffra på.
Mm. Okej, så att det är sånt som liksom ingår i själva processen men som användaren inte ska utföra.
Ja, precis. Ja.
Jag förstår. Jag tror att man kan sammanfatta det här ungefär med att verb är det viktigaste i instruktioner. Kan ni hålla med om det?
Ja, absolut.
Ja, och att man ska hålla reda på en verbform som heter imperativ, nämligen uppmaningsformen av verben. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med konkret också. För det är väl, kan jag tänka mig, ganska viktigt att man är konkret när man beskriver vad någon ska göra, eller hur? Så att det inte blir för övergripande och inexakt. Jag vet, Karin, du har ju tänkt lite på olika verb, helt enkelt.
Ja,
olika ord.
Precis. Mm. Till exempel när man fyller i ett webbformulär som är bland det vanligaste i en instruktion. Då blev jag uppmärksammad för några år sedan av en tidigare kollega att ange inte var så bra. Och jag tyckte, vadå? Vad är det för fel med det? Det har jag skrivit i 10 år. Det har funkat så bra så.
Ja, precis. Det går jättebra att skriva det.
Precis,
eller
det går jättebra att skriva. För det är lite vagt. Det är liksom, det talar om att du ska informera om någonting. Du ska tala om någonting. men det talar inte om hur du ska göra. Så om du skriver en instruktion så är det ju mycket, och det är ett formulär du ska fylla i, då är det ju mycket tydligare om du skriver fyll i, skriv. Det kanske är en liten ruta som du ska kryssa i, så då markera eller kryssa i. Eller du kanske ska välja från en lista eller bland en massa radioknappar, välj. Eller klicka på någon knapp eller länk eller någonting så. Så att då är det mycket tydligare och bättre att skriva fyll i, markera, just klicka, ja, välj.
För just ordet ange personnummer, kan man ju tycka är självklart att man ska skriva i personnumret. Ja. Då. Men det, alltså det gör ju ingenting om man skriver fyll i personnumret.
Alltså det blir både tydligare och lite ledigare. Ange är lite stelt också.
Ja, och det kan bli lite tjatigt om det står ange inför varenda fält.
Ja.
Så att det är bra att vara konkret, helt enkelt. Mm. Är det något mer språkligt som man ska tänka på när det gäller det konkret eller tydligt?
Ja, Helena nämnde ju tidigare där att man inte ska vara så pratig i instruktioner. Och det finns massor med småord som man bara kan utesluta. Vi nämnde ju tidigare där att man inte ska hålla på att hänvisa sedan gör du, först gör du. Så det har vi redan nämnt. Men även så här enkla saker som skriva automatiskt istället för per automatik eller med automatik. Att skriva kan istället för ha möjlighet att...
Det finns många pratiga markörer i språket.
Rensa bort.
Rensa bort dem, ja.
Mm. Ja, precis.
Mm. Och så tilltala läsaren direkt med ett direkt tilltal. Och uppmaningsform som vi har tjatat om nu, det är ju likställt med direkt tilltal. Men i vissa fall så använder man du-tilltal också och säger att...
Ja, det kan ju bli senare i meningen. Man börjar med skriv ditt personnummer i fältet.
När eller. Du.
Ja,
och så vidare.
Ja. Om ni skulle nu göra en kort instruktion för att skriva instruktioner, hur skulle den låta? 5 punkter får ni.
Oj då.
Ja, oj då.
Ja, för det första innehållet, eller hur Karin? Det måste vara, det måste vara grunden, att man gör en ordentlig definition av innehållet. Precis, vad behöver användaren i precis den här situationen? Varken mer eller mindre.
Man måste ju veta vem användaren är också.
Ja.
Och den gamla goda mottagaranalysen,
precis,
helt enkelt.
Vi har inte pratat så mycket om rubriker, men om man kan tänka att instruktioner är ju ofta rätt så korta som du har varit inne på. Men ibland kan man faktiskt behöva rubriker också, särskilt om man ska särskilja två moment.
Ja, moment heter det.
Och man kan ju tänka att i vissa fall behöver användaren göra två saker.
Mm.
Men har man väl gjort de här två sakerna, då i fortsättningsvis så kanske man bara ska göra en av dem. Så att man ska liksom kunna, man ska kunna bryta ut. Man ska göra instruktionen naturligtvis kronologiskt, men också lite tematiskt, att man kan liksom bryta ut olika delar av det så att man kan... Så man slipper hoppa rakt in i punkt 6 i en punktlista.
Ja, utan det kan finnas en underinstruktion i en instruktion också.
Ja, just det.
Mm. Ja. Och blir den underinstruktionen för lång, då är det bättre att göra två av det.
Men just det, vi var inne på det här med 5 punkter. Men rubriker kanske inte är något sånt jätteviktigt. Men jag tycker ändå det är värt att nämna. Och sen kronologiska listor kanske, Karin. Mm. Det är väl en sån jätteviktig grej.
Att numrera åt användaren så att de ser vilken ordning saker och ting ska göras.
Och det blir ju väldigt tydligt. Det hjälper ju ögat att hitta. Man behöver inte lägga så mycket krut på det där att leta runt i texten, utan ögat får... Och där kan man gärna använda andra grafiska markörer också för att hjälpa ögat. Man kan fetstila vissa ord, till exempel om man har menyval, gå till arkiv. Då kan man fetstila ordet arkiv, så blir det väldigt lätt för ögat att snabbt hitta vad det är man ska fälla ut eller vad man ska klicka på.
Ja, just det.
Och sen då språket, att man är stringent, att man har ett uppmaningsform. Och sen det som inte har varit inne på så mycket, men som är faktiskt väldigt väsentligt, det är det här med konsekvent terminologi.
Ja, just det. Ordvalet.
Precis, för det där är ju hopplöst för en okunnig användare som kommer in. Och nu, jag kan ta som exempel... dator och PC. För oss som använder datorer och pratar om datorer, alltså som lever med datorer, det är inget svårt för oss att förstå att dator och PC är samma sak. Men om man inte vet det, då är det ju helt hopplöst att ramla in på en instruktion och säga, sätt på datorn, låt sedan PC:n bla bla bla. Ja, men hur ska man kunna veta att det är samma sak? Alltså här, och det här är ju någonting som kan bli evinnerligt tråkigt när man är skribent själv, att man tycker att man variera sitt ordval. Men nej, variera inte ordvalet i en instruktion. Inga synonymer.
Inga synonymer. Ingen fantasi.
Nej, här ska det vara trist. Ja. Och jag vet, jag har ju också suttit på banken och skrivit instruktioner. Då hade vi en formulering. Vi bestämde ju vissa verb till exempel. Mm. Alltså, klicka hade en funktion, markera hade en funktion och så vidare. Så det använder vi för väldigt, väldigt specifika handlingar. Mm. Och sen, för att fälla ut en sån här rullgardinsmeny, då hade vi formuleringen klicka på den lilla pilen till höger som fäller ut en meny eller någonting sånt där. Och det där återkom ju nästan i varenda steg. Det blev jättetråkigt att skriva. Men det gör inte så mycket.
Nej, men det är jätteviktigt att hålla i minnet att det är inte du som ska ha kul som skribent, utan det är ju användaren som ska kunna använda instruktionen. Ja.
Precis, det är användaren vi skriver för. Ja. Så det är inget, alltså om man vill självförverkliga sig så är det inte att skriva instruktioner kanske ditt drömjobb. Men,
då får man gå en kurs i lyrik eller något sånt där istället.
Ja, man får skriva det hemma och sig själv. Ja. Mm, precis.
Men det är också viktigt som skribent när man skriver instruktioner att man har användarens situation klar för sig så man liksom vet vad användaren kommer ifrån, har sett i de olika stegen och sådär. Så att det är liksom, det är väldigt viktigt. Ja. Mm.
Får jag ta med en annan grej också i den här, nu vet jag inte hur många, steg är uppe i.
Nej, behöver inte bry dig om de där
stegen. Jag säger det är 4 steg bara, nu har det 5:e steget kvar. Ja. Och det som är ganska enkelt att göra med en instruktion för att kolla att den är bra, det är att testa den. Och det är ju bra i alla sammanhang att testa gränssnitt och att testa sina texter. Men när det gäller instruktioner så är det ganska enkelt. Det gäller att få tag på en handfull potentiella användare, eller i alla fall några stycken, gärna 5 ifall det går. Mm. Och sen så ber de utföra det här som man vill att användaren ska kunna göra, bara med hjälp av instruktionen. Mm. Och då hittar de ganska snabbt om det finns några luckor eller inkonsekvensfel eller någonting sånt där. Mm. Och för användargränssnitt så brukar man ju säga att 5 användare hittar så mycket som 90% av felen. Är det inte så, Karin?
Ja, jag tror det stämmer.
Och det gäller samma sak med instruktioner. Ja. Att bara några få användare hittar de här väsentliga felen. Sen kan det finnas kvar små luckor och logikfel för vissa personer. Mm. Men de stora felen, det tar man redan bara med hjälp av några stycken testare. Så det är
det är väl använd tid, verkligen.
Väl använd tid, ja.
Ja, men då så känner jag att jag kan ge mig ut i världen och skriva instruktioner som blir jättebra. Tack så hemskt mycket, Karin och Helena.
Tack själv.
Så mycket. Då, så här tror jag att vi har gett lyssnarna instruktionen att skriva sina instruktioner nu då. Tänk på innehållet. Ta bort allt trevlemang. Var inte så trevlig. Ha tydliga rubriker om du behöver separera olika moment. Gör listor. Numrera listorna. Uppmana läsaren. Använd uppmaningsformen av verb. Och variera inte ditt ordval. Synonymer är förbjudna i instruktioner. Och sen den sista lilla grejen är testa, testa, testa. Om man vill gå vidare med det här så kan man läsa språkbrevet som finns på språkkonsulterna.se. Det handlar om instruktioner och hjälptexter faktiskt, det språkbrevet som hör till den här podden. Man kan gå kurs i det här hos oss på språkkonsulterna och man kan naturligtvis läsa den här fantastiska boken Klarspråk på nätet. Den är jättebra. Och med det så är det faktiskt slut för den här gången, men vi hörs igen. Håll ut till dess. Ba-da-ba-da-ba-da-ya.